Alltså, det jag tyckte var konstigt var att hon inte tänkte på att det kunde finnas andra överlevare. Jag skulle helt klart ha försökt ta mig runt hela världen och tagit någon bil och hitta på gatan och bara köra till Kina för att se om det fanns någon.
Dagens tema är dystopier.
Här är Allt vi säger är sant, en podcast om ungdomslitteratur med
Lisa Bjergbo
och Per Bengtsson. Idag tycker jag det är upp till bevis för mig.
Varför då?
Vi ska prata om Sofia Nordins bok En sekund i taget, och det har blivit så att jag har tjatat om Sofia Nordin nästan varje avsnitt och tipsat om hennes böcker och sagt att jag vill göra film på dem, allt möjligt. Nu ska jag få veta vad du tyckte här om den här nya boken, och jag är spänd.
Mm, och idag har vi läst en bok som heter En sekund i taget, som är hennes senaste bok. Och jag tror, du som är lite insatt i hennes tidigare böcker då, har jag rätt i att jag säger att den här är ganska annorlunda mot det hon har skrivit tidigare?
Det tycker jag. Det har varit en stor farsot, och alla personer är döda utom den här huvudpersonen som är en 13-årig tjej. De har dött av en mystisk feber, och boken utspelar sig i den här öde världen som är ungefär nutid, tänker jag mig. Och den här olyckan hände för 2 dagar sedan. Det är lite ovanligt, tycker jag, att en sån här dystopisk framtidshistoria har hänt så nyss.
Ja, det är så ovanligt, tycker jag, så att jag nästan började fundera på, är det här ens en dystopi? För vi har ju sagt att vi ska prata om dystopier idag. Och så valde vi den här boken för att den marknadsförs som en dystopisk berättelse om den här 13-åriga Hedvig. Men jag vet inte, är det ens en dystopi?
Jag får med att du har googlat på det här. Du kollar på Wikipedia eller något sånt där.
Jag har det, för jag blev så osäker. Och då så läste jag mig till att en dystopi, ja, dels så ska den ju utspela sig i framtiden. Och det tycker jag redan där är lite problematiskt med den här. För att jag vet inte om jag tycker den är, den kanske är en vecka fram i framtiden i så fall. Väldigt nära vår tid som är nu. Men sen ska det också, väldigt ofta så är det tydligen så att staten styr människorna väldigt ofta väldigt hårt i en dystopi, och det kanske har blivit ett laglöst samhälle eller en all infrastruktur har fallit samman och bla bla bla.
Det låter ju som så här klassiker, 1984 av George Orwell eller Processen av Franz Kafka eller något.
Det finns ju väldigt mycket klassiker, alltså det är ju inget nytt det här med dystopier, det har ju funnits jättelänge, och det finns ganska många klassiker, just de som du säger. Och Kallocain av Karin Boye är en sån klassiker också. Jag tänkte också på den här lite nyare boken som heter Vägen, som också har blivit film, som jag har både sett och läst, som jag gjorde ganska stort intryck på mig.
Men det låter lite som att det värsta vi kan tänka oss i dagens samhälle är diktatur. Det låter ju som det du beskriver. Men också många moderna nyutgivna dystopier tycker jag handlar om miljöförstöring och att jorden slår tillbaka.
Men tror du inte det är så då att det också är tidsbundet, att dystopierna handlar om det som man är rädd för när de skrivs? Att förr i tiden så kanske det var nytt med maskiner till exempel. Och då handlade dystopierna om att maskinerna tog över världen.
Eller datorerna.
Ja, datorerna. Och nu är det väldigt mycket miljöförstöring och hot från naturen. Att dystopierna kanske handlar om samhällen som har uppstått efter en stor miljökatastrof till exempel.
En klassiker är ju efter kärnvapen explosionen.
Ja.
Att man lever som i, ja, där har varit kanske ett kärnkraftverk som har exploderat, så är det en förbjuden zon där det lever märkliga muterade varelser och sånt. Så tänker jag en sorts dystopi.
Men jag tror i alla fall att jag kom fram till att jag tror inte att En sekund i taget egentligen är en regelrätt dystopi. Men å andra sidan, delvis för att den faktiskt utspelar sig mer i nuet än vad den utspelar sig i en framtid. Men å andra sidan så vet man inte heller riktigt. Jag har nämligen också tagit reda på att det kommer en fortsättning på den här berättelsen. Så man vet ju inte riktigt hur det kommer att utveckla sig. Det kanske kommer att bli en dystopisk bokserie av det här.
Eller en lycklig bokserie där de vänder den här hemska som har hänt.
Ja. Det börjar som en feber, att hela hennes familj blir sjuk, får lite feber. Hon ger dem så här Alvedon och baddar deras pannor. Och sen så blir de bara värre och värre och värre. Och hon märker att jag kan inte göra någonting åt det här, de kommer att dö. Och inom loppet av 2 timmar så har de alla 3 dött, mamma och pappa och hennes 2-åriga lillebror. Och hon inser att det här har hänt i hela stan. Alla andra har också dött, det är bara jag kvar. Det är ju en helt fruktansvärd start på en bok egentligen. Och det hon gör då är ju att hon får panik av att vara i lägenheten med sin döda familj och känner sig, jag måste härifrån och ta sig ut. Och då ser hon att det ligger döda människor som har dött helt plötsligt. Jo, de har dött när de har varit ute och cyklat eller dött när de har varit ute och joggat och så. Inte ens hunnit ta sig hem. Så det ligger lik överallt och då får hon ju ännu mer panik för att hon inte vill vara bland de här liken. Och börjar så här, vad ska jag ta vägen för att slippa alla de här döda människorna?
Och då beter hon sig lite som en brottsling som är på flykt.
Ja.
Hon söker upp de platser hon känner till bäst. Hon övernattar i sitt eget klassrum första natt.
Ja. Hennes mamma är också lärare på skolan, så det är det enda hon tar med sig hemifrån, nyckelknippan till skolan. Hon tar sig dit och provianterar lite, hon typ bryter sig in, eller hon har ju då nyckeln, så det är inte att bryta sig in. Men hon känner sig som att hon bryter sig in i någon form av materialrum typ. Och snor en sovsäck och ett tält och ett stormkök och går in i skolmatsalen och så här, ska jag ta med mig den här jättestora flaskan ketchup och liksom ta en massa korv med bröd och så.
Och gamla gympakläder som hon ombyter.
Ja. Och det, elektriciteten har också försvunnit.
Ja.
Det är den här febern så att alla har dött och sen finns det ingen elektricitet. Och det som jag tycker är så spännande med den här boken, det är att den här Hedvig då, som är 13 år, hon är liksom ingen överlevnadsmänniska. Hon har inga superskills, att hon vet hur man gör upp eld eller att hon är scout och har varit ute i vildmarken i 100 år och lärt sig en massa grejer. Hon är som vilken vanlig 13-åring som helst. Och bara, vad kan man äta? Hur länge håller sig den här maten som hon hittar? Hur gör hon för att sätta upp tältet? Allting är liksom helt nytt för henne. Och jag tycker det är så himla skickligt gjort hur man får följa med henne och liksom lär sig saker på vägen själv. Så här, åh, det här ska jag också tänka på när hela min bekantskapskrets har dött i feber. Då ska jag också göra som Hedvig när hon gör så här.
Ja, hon har ju lite tur får man säga, för att hon råkar ju gå på en skola där det finns en lärare som har haft som sin mission att få ut barnen i skog och mark och till någon slags 4H-gård eller liknande som finns i närheten på något sätt. Man fattar inte riktigt hur långt bort den är. Och att det just finns tält och sovsäck och sånt där i skolan. Så att hon har ju lite hjälp på traven.
Lite hjälp har hon ju.
Och sen
faktiskt
så hittar hon den här gården där hon kan börja odla och där finns djur som lever och hon kan mjölka och så.
Jag tycker det blir lite som att hon går tillbaka till att leva som man gjorde förr i tiden. Att hon söker sig, hon kommer på det efter ett tag att hon ska till den här gården som hon har varit på utflykt med skolan till. Och där finns det djur och hon kommer ihåg att de odlade potatis och att det fanns liksom morötter och att hon tänker så här, där kan jag hitta mat som räcker länge. Och där finns det ett hus där det förmodligen inte finns några lik, för det liksom var inte en gård där någon bodde. Så då letar hon ju sig dit och sen blir det lite som att hon blir så här, ja nu ska jag gå tillbaka till tiden. Hon lär sig att kärna smör och hon lär sig att handmjölka en ko och hon lär sig att odla potatis och sånt.
Hon tvekar aldrig att göra det heller.
Nej, men det är så himla spännande att läsa om tycker jag. Det låter ju ganska tråkigt så här, åh där sitter hon och lär sig att kärna smör. Hur spännande kan det vara? Men jag tycker att det är sjukt intressant.
Mm. Jag tänker nog att jag går igång mer på de här tankarna kring hur levde vi före den här febern? Vad var det som var viktigt? Både hur hon lever med vetskapen om att det är passé. Till exempel att hon har foton på sin familj i mobilen. När batteriet är slut kommer hon aldrig se dem igen.
Mm.
Och hur hon tänker kring att vad var det jag värdesatte förut när allting var som vanligt och vi hade elektricitet och sådär. Och hon inser ju att det kanske var ett ohållbara värderingar hon hade.
Mm.
När hon går tillbaka och lever som till förr i tiden.
Mm.
Det kanske är mer de tankarna jag går igång på än det praktiska.
Än att hon måste lära sig att mjölka kor och så.
Mm. Ja. Jag skrev faktiskt ner, när jag hade läst 50 sidor så gjorde jag en helt ny sak. Jag skrev ner mina första intryck.
Ja, kan inte du berätta om dina första intryck?
Det var 3 stycken.
Ja.
Alla börjar på O. För det första tyckte jag att det var outhärdligt Men hennes lillebror som var 2,5 år hade dött i den här katastrofen.
Fruktansvärt. Jag fick så ont i magen när jag läste om honom. Och han sträcker ut handen mot henne och säger stanna kvar hos mig och vill att hon ska sitta och badda hans panna.
Mm.
Och så kan hon inte det för hon måste hjälpa sin mamma eller pappa. Och så dör han. Och hon har så himla dåligt samvete för att hon har lämnat honom. Och hon funderar på så här, han är den enda jag kan bära ut från lägenheten. Mamma och pappa orkar ju inte släpa ut och begrava. Men jag skulle ju kunna ta Ludvig. Han är så liten. Och jag skulle kunna ta hans plastspade som han har lämnat kvar i sandlådan och begrava honom. Alltså jag kunde knappt läsa det för jag fick nästan panik när jag läste det för det var så
outhärligt. Och hittade hans galonbyxor senare också på dagis.
Usch.
Så jag tyckte det var ovanligt med en bok utan dialog.
Ja, men det är ju verkligen sen. Ovanligt. Hon har ju ingen att prata med. Så hon pratar ju till och med sig själv till slut.
Jag kände att det var så ovanligt så jag tänkte, är det väldigt mycket dialog i de böckerna vi har läst förut och pratat om här i podden?
Ja, jag tror det är ganska mycket dialog överlag i ungdomslitteratur. Att det är ganska dialogdriven ofta.
Sen tyckte jag att det var tjockt med one-liners.
Mm-hmm.
Mm.
Tänkte du på
då? Jag tycker att Sofia Nordin då, en sak som jag gillar med henne är att hennes språk, det är ju inte jätteutbroderat eller särskilt märkvärdigt på något sätt. Men däremot tycker jag att hon är liksom enskilda meningar kan peka ut häftiga saker. Mm. Ska jag läsa upp några?
Ja, tack.
Katastrofer är inte tysta. Gungorna hänger i sina kedjor och tiger.
Mm.
Hon hittar en cyklist som ligger död på cykelbanan. Och så skriver hon att hon hade hjälm och reflexer, men det hjälpte inte.
Ja.
Det står också så här, de döda är lite på låtsas, tänker Hedvig. Kanske är de bara bleksminkade och ska resa sig snart och skratta och gå hem. Också bra bild tycker jag.
Ja.
Sammantaget tycker jag att de här beskrivningarna visar lite Hedvigs blick på den här. Det är något främmande som hon försöker förstå med blicken på de vardagens... Allt det hon ser i vardagen.
Jag tycker, alltså den är ganska lågmäld den här boken. Det händer ju inte så där jättemycket förutom det här superdramatiska i början att alla har dött och hon måste ge sig iväg och hitta någonstans där hon kan bo och så. Så sen när hon väl har hittat den här gården så är det ju en ganska stillsam berättelse. Hon går där på gården och liksom bekantar sig med korna och lär sig hugga ved och göra upp eld i vedspisen och så.
Fälla träd.
Ja. Ja, det är också ganska spännande när hon ska fälla trädet. Men jag tycker att den är så fruktansvärt spännande så att jag verkligen inte... För mig är det här en sån bok som jag verkligen inte kan sluta läsa. Att jag verkligen ville läsa sida för sida. Bara helt hetsigt läste färdigt för att jag tyckte det var så himla spännande.
Mm. Jag upplever lite samma sak. Det finns böcker som man plötsligt märker att man har läst 30 sidor utan att tänka på det.
Mm.
Så var det för mig lite i mitten av den här boken. Att sidorna bara försvann.
Mm.
Har du läst några andra såna här ungdomsböcker om på dystopins tema på senare år?
Ja, det har man väl kanske knappt kunnat undvika att göra. Det känns som att det har varit jättepoppis ganska länge. Och framförallt så är det väl Hungerspelen som har varit den riktigt stora. Och den har jag läst och älskat. Den ska vi prata mer om sen också. Men ja, det finns ju ganska många exempel, tänker jag. Jag tänker på till exempel, det finns en serie som heter Gone- där det bara är ungdomar som överlever katastrofen. Alla vuxna dör och det blir bara barn och ungdomar kvar. Och det finns en som heter en som jag är väldigt sugen på att läsa nu som heter Delirium av Lauren Oliver som handlar om att man blir där kärlek är som en sjukdom i samhället och när man fyller 18 år så blir man botad från den här sjukdomen och får ett serum så att man aldrig ska kunna bli kär. Det tycker jag känns som ett spännande upplägg. Den skulle jag vilja läsa.
Verkligen. Och sen så finns det ju den här Stefan Kastas prisbelönta Den gröna cirkeln.
Mm.
Då tycker jag den här är bättre.
Då ska vi prata Hungerspelen med Isabella Lindström. Så därför så är vi på din skola. Hej Isabella.
Hallå.
Kan du berätta hur det var för dig när du upptäckte Hungerspelen då?
Mina kompisar hade läst dem typ när de kom ut. Så de tyckte de var jättebra. Och då sommaren 2010 tror jag det var. Så såg jag dem i en bokhandel när jag var i Dalarna. Hade inget internet eller någonting så köpte jag första boken och tyckte den var jättebra. Så jag läste ut den första dagen och sen gick jag tillbaka och köpte de två andra och läste ut dem på 2 dagar igen. Så jag fick inga spoilers eller så, det var jätteskönt.
Mm.
Vad var det som du gillade då med böckerna första gången?
allting, tror jag. Det var, jag tycker Suzanne Collins skriver så himla bra. Hon beskriver allting jättefint.
Kan du identifiera dig med Katniss som huvudperson i böckerna?
Jag har ganska lätt att inte identifiera mig med alla personer i alla böcker. Så ja, det tycker jag väl. Mm. Men ändå så ser jag att jag är verkligen inte som henne, för hon lever ett helt annat liv än vad jag gör.
Hon är ju väldigt tuff och liksom kompetent på många sätt.
Ja, väldigt självständig, vilket jag inte är då. Jag kanske skulle vara det om jag levde i Panem då på den tiden, men nu idag så nej, verkligen inte.
Du kan inte skjuta pilbåge sådär, eller?
Jag går på bågskytte, men jag har inte varit där på ett halvår. Och jag började inte på grund av hungersfelen. Faktiskt inte. Mina kompisar gick på det innan. Så.
Om du skulle beskriva hungerspelen för någon som inte hade läst den eller sett filmerna, vad skulle du säga då?
Den är väldigt djup, skulle jag säga. Och man får vara beredd på att man är fast i den.
Ja, det är kanske så att alla har sin egen uppfattning av vad den handlar om, eftersom att den har så många olika delar egentligen. Jag är mest intresserad av den här, av den här världen och hur den är uppbyggd. Det handlar ju om, den kan jag berätta om då. Det handlar om ett land som heter Panem. Och det består av ett antal distrikt. Och varje distrikt har en speciell
industri,
ja, precis. Och de är då, de rikaste håller väl på med vapenindustri och...
Ja, hon som det handlar om, hon bor i distrikt 12, vilket är det sista distriktet. Och om man ska säga det så är det väl att de första distrikten är väl de rikare distrikten. Och sen finns det ju huvudstaden då, som styr distrikten på ett sätt. De lever i överflöd, vilket distrikten verkligen inte gör.
Huvudstaden som du beskriver, den styr över de andra och kämpar för att hålla dem i schack så att alla medborgare ska lyda presidenten. Och anledningen är att det har varit ett uppror för länge sedan, när makten liksom störtades, och nu hålls distrikten och medborgarna i schack genom att man har en tävling varje år där två barn från varje distrikt ska offras i en tv-sänd gladiatortävling där de dödar varandra.
Ja, och det är det som är själva hungerspelen.
Vad är det då som lockar dig med att läsa om såna här dystopier där det verkar liksom hända något hemskt i framtiden?
Jag tycker det handlar mycket om överlevnad, och det är jag väldigt intresserad av. Och det lockar ju många som då lever i våran värld idag, där vi har allt, all teknik och allting, och sen att helt plötsligt det inte finns längre.
Du har ju också läst En sekund i taget, som vi hade som huvudbok det här avsnittet. Hur uppfattar du den boken?
Jag tycker den var jättehäftig, för det skulle ju inte direkt kunna hända på det sättet, men någonting skulle ju kunna hända så att det var så.
När jag läste så började jag tänka väldigt mycket så här, vad skulle jag göra om det här hände mig och jag var huvudpersonen här?
Alltså det jag tyckte var konstigt var att hon inte tänkte på att det kunde finnas andra överlevare. Jag skulle helt klart ha försökt ta mig runt hela världen och tagit någon bil jag hittade på gatan och bara köra till Kina för att se om det fanns någon.
Det här med romantiken då i hungerspelen. Per och jag har en tradition av att läsa böcker på väldigt olika sätt. Per brukar hänga upp sig på den här strukturen i samhället och hur världen är uppbyggd och de här distrikten och så. Och jag brukar hänga upp mig på alla relationer som finns. Så jag läste givetvis hungerspelen och tänkte mycket på kärleks. Det är ju ett triangeldrama nästan. Hur läser du den? Vad tycker du känns viktigast i den?
Jag tycker inte kärleken är det som är i centrum egentligen. Även om jag har många chips i hungerspelen. Så, för de som inte vet det, så är en chip ett par ungefär, eller man gillar dem tillsammans. Men jag tycker nog mer det är som Per, strukturen och samhället.
Mm. Jag måste fråga, din tolkning av Katniss, skiljer den sig från Jennifer Lawrence?
Mycket, mycket. Jag tycker hon är alldeles för gammal. Det är synd att de har tagit någon som är typ 5 år äldre. Och hon har ju... I första filmen så har hon inte svart hår heller, vilket jag stör mig mycket på, för nu är det många som ser Katniss som brunett. Jag vet inte varför jag stör mig så mycket på det, men det känns som en detalj som man borde veta att det är så.
Men vad är det för, vad är det liksom, signalerar brunt eller svart hår olika saker, eller vad är problemet?
Alltså det är en grej med distrikt 12 att de flesta har svart hår och grå ögon, som de beskriver det.
Men nu ta det här med, du har många olika chip i Hungerspelen. Vilka har du mer då?
Jag chippar min OTP, One True Pair, är Kate och Clove. I filmen så ses ju Kato som att han är ihop med Glimmer. Och bokfansen tycker inte om det.
Mera?
Alltså, Katniss chippar jag med Peeta, tror jag. Jag tycker om henne med Gale också, men jag gillar Peeta som karaktär. Och jag chippar Fanny, vilket är Finnick och Annie. Jag skrev en uppsats i svenska om fandoms och fangirls. Så där tog jag upp ganska många av de här begreppen som jag har sagt nu.
Mm. Säg några fler begrepp, då lär oss några fler begrepp.
Det jag har som underrubriker i uppsatsen är väl chips, OTP, One True Pair, som är den du chippar mest. Och jag har konvent, vilket är när man träffas många som har samma fandom. Och en fandom är då en subkultur av människor som gillar en bok eller en film. Eller ett band, K-pop, vad som helst.
Mm. Många sådana här dystopier försöker ju ta vara på den rädslan som man har just nu. I det samhället man lever i nu. Och så skruvar de saker. Till exempel i Hungerspelen. Det här med att hela Hungerspelen är som en dokusåpa som är direkt sänd. Och alla i landet följer den och tittar på den och pratar om den. Är det en samhällskritik, tycker vi?
Alltså, ibland kan jag känna mig lite som en huvudstadsinvånare då i Panem. Att liksom när man sitter och kollar på tv så kan man bara se de här tävlingarna som finns idag och tänka, ja men det där är ganska likt Hungerspelen, så varför sitter jag och kollar på det egentligen?
Har du någon annan dystopi som du skulle vilja tipsa om?
Jag har läst en bok som heter Delirium, eller det är en trilogi som är jättebra. Där är en tjej som heter Lina och hon är 17. Och då i framtiden när kärlek är en sjukdom så ska hon bli botad om några dagar. Och den här sprutan gör då att man inte kan känna kärlek eller andra överdrivna känslor. Då blir man ihopparad med någon och får bestämt hur många barn man ska få och vad man ska jobba med. Och hon tycker då att det ska bli jätteskönt att få sprutan för att hon inte vill få amor deliria nevrosa som är sjukdomen. Men så händer det någonting som gör att hon inte vill ha den här sprutan.
Är den lika bra som Hungerspelen?
Nej.
Ska vi avsluta kanske med att tipsa om några böcker på det här temat?
Ja, jag tänker då tipsa om en klassiker som skildrar det här samhället som du beskrev i början med en förtryckande stat och sådär. Och då är det Carlo Cain av Karin Boye. Mycket bra bok.
Jag skulle vilja tipsa om en serie som på svenska heter den första boken Ful. Jag tror att hela serien kallas för Uglies-serien på engelska av en kille som heter Scott Westerfeld. Som jag tycker var, den kom för några år sedan så den är inte helt pinfärsk, men jag tycker den är väldigt spännande. Den handlar extremt mycket om utseendefixering.
Alla måste se likadana ut.
Ja, precis. Där är det så här, alla föds och ser ut som vi gör ungefär. En del har sneda näsor, en del har hög panna och en del har tunt hår och sådär. Och när de fyller 17 tror jag så genomgår alla en skönhetsoperation och blir perfekta. Och sen slussas de in i någon slags verklighet där de bara har kul. Deras uppgift är typ att ha kul, vara snygga, vara perfekta människor. Är ganska
de åker
ytligt.
Skateboard i luften. Det är det viktigaste de är. Åka bräda i luften.
Och huvudpersonen är då såklart strax innan sin 17-årsdag när boken börjar och ska precis genomgå den här skönhetsupplevelsen.
Tack för att ni har lyssnat idag. Producent var Karin Holsten. Musiken gjordes av Kalla kriget. Pratade gjorde
Lisa Bjergård. Och Per Bengtsson.
Hej.
Hej.